Jaha, välkomna då till höstens tredje bibelforum som har kanske ovanligt ämne. Ämnet idag är sabbatsår och jubelår. Och det syftar alltså på bestämmelserna i Gamla testamentet om sabbat, sabbatsår och jubelår. Vi ska försöka reda ut lite grann vad det kan vara fråga om. Men innan vi går till texterna i Torah, eller de fem Moseböckerna, bestämmelserna om sabbatsåret och jubelåret, så ska jag säga lite allmänt om de olika institutionerna och företeelserna i gamla förbundet. Jag kanske med en gång ska säga då, sabbatsår är alltså att det efter sju år så skulle hela året vara ett sabbatsår. Det vill säga allt vad man där fick var helt beroende av att Gud gav det. Inte av att man själv jobbade och sådde och grejade för att få fram mat till exempel. Utan det gavs av det som jorden frambringade utan att man odlade särskilt. Och jubelåret, det var efter sju sabbatsår. Så kom det då, efter det 49:e året som var ett sabbatsår, så kom då jubelåret därefter. Och det startade vid en märklig tidpunkt som har stor betydelse, nämligen på försoningsdagen. Som var alltså den 10:e dagen i den 7:e månaden. Och det var den... Förlåt? Ja, precis. Yom HaKippurim eller Yom Kippur. Alldeles riktigt. Och så det är lite märkligt att det startade där, men på ett sätt inte märkligt utan helt avgörande. Det vi bör tänka på, det är alltså vad de här institutionerna har för syfte. Vad är poängen med sabbatsår och jubelår? Ja, inte bara med de sakerna, utan vad är poängen eller syftet med sabbaten? Eller med tabernaklet? Eller med templet? Eller med offren? Eller med bockar och kalvar? Eller med alla lammen som en sån oerhörd mängd offrades? Eller med heden för fåren? Eller med de olika reningsriterna? Eller med landet? Eller med förvisning bort ifrån landet? Eller med att få återvända till landet? Vad är poängen med det friska vattnet? Det som ger skördar 12 gånger om året. Eller med öknen. Eller borgen. Eller den fasta staden. Eller fästningen kontra ruinerna. Och ödeläggelsen. Vad var poängen med påsken eller lövhyddohögtiden? De andra högtiderna. Och varför skulle man offra så extra många offer vid de här högtiderna? Det är så många så att man nästan studsar och tänker, ska jag orka läsa allt det där? Och det är blod på blod på blod, och det offras och det offras och det offras. Och varför går talet sju igen hela tiden? Eller om man så vill, sabbaten. Eller sju gånger sju. Ja, man får ju svaret i Nya testamentet att allt det här har ett budskap. Ett budskap om en andlig verklighet som uppenbaras i Nya testamentet såsom uppfyllelsen av det här profeterar om. Och de här institutionerna kallas då i Nya förbundet för skuggbilder. Skuggbilder av den sanna verkligheten som trädde fram. Den sanna verkligheten hör samman med Messias och hans frälsningsverk. Och därför så heter det i Nya förbundet att Messias, om man använder det ordet, som ser det utifrån gamla förbundets perspektiv, eller om vi tar den grekiska översättningen av Messias, så blir det då Kristus det är ju grekiska. Den smorde, den speciella smorde. Kristus, så säger Messias eller Kristus att hela skriften handlar om mig. Mose har skrivit om mig. Skrifterna handlar om mig. Och då börjar man ju tänka efter, ja men kan det vara sant? Vi läser ju kapitel efter kapitel och det är ju inte messianska profetior precis överallt. Och ändå så hittar de Kristus att han är A och O. Begynnelsen och änden och hela skriften handlar om honom. Hur kan det gå ihop? Jo, nu kommer svaret. Att alla de här institutionerna som jag nu räknade upp här, sabbat och sabbatsår och jubelår och offren och lammet och heden och Sionsborgen, landet högt till allt det här, vittnar om Messias verk. Och vad är det som är då summan av Messias verk? Det är att det är han, Gud själv, Messias, som ger gratis åt oss. Och det kan vi inte få in i vår träskalle. Jag läste i morse i den vanliga bibelläsningsplanen som jag har ur Markus, från 6:e kapitlet fram emot 9:e. Och där kommer det hela tiden hur oförståndiga ni är. Tröga till att förstå, säger Jesus till lärjungarna. Förstår ni fortfarande ingenting, säger Jesus. Och det var Markus, och då vet vi att Markus, vad är det för någonting? Jo, det är Petrus predikningar. Hur Petrus har vittnat om eller predikat om Jesus hans gärningar. Och då sticker inte Petrus under stol med hur dum han själv har varit. Han kunde ju gå förbi det här, till exempel att han sätter igång för att tillrättavisa Jesus. Då tillrättavisade Petrus honom. Men det har han också med. Och att Jesus måste säga till Petrus, gå bort Satan. Han kunde inte förstå att frälsningen var en fri gåva, men inte fri för Messias, utan Messias måste lida och dö för att frälsningen och livet skulle ges åt oss. Det kunde han inte fattas. Han sa, ingalunda, Gud Herre. Och när jag då läste, det här blir en liten parentes som jag skjuter in, en stor parentes till ämnet, så började avsnittet idag om just att lärjungarna, de 12, hade skickats ut, och så kom de tillbaka och så var de jätteglada. Och så sa han, vill man berätta vad vi har gjort? Vad vi har gjort, säger han. Det är väldigt betoning på vad vi har gjort. Och Jesus säger då inte med en gång, ni har inte fattat någonting, ni har inte gjort någonting. Och kan inte göra någonting. De har alltså inte fattat att det de gjorde, det var bara att de skulle ge vidare vad Herren gör. Men då står det att Jesus tar dem till en öde plats. Han säger, ja, ni har jobbat hårt här. Ni behöver vila er lite. Kom med här nu, så åker vi till en öde plats. Nu fick de ju inte vara där ensamma ordentligt. Där kom många andra. Så då fick de åka med på samma undervisning. Och då står det att Jesus börjar undervisa dem grundligt. För de har ännu inte fattat. Och i det sammanhanget så säger han både om de 12 och om andra människor som där lyssnade, hur oförståndiga är ni? Ni inte förstår. Och ni vet, det här oförståndet var ju kvar länge. Ni kommer ihåg att enligt Lukas, hur efter Jesu uppståndelse, hade ju inte emojslärjungarna fattat någonting. Och Jesus måste säga, hur oförståndiga och tröghjärtade är ni inte till att förstå? Och de trodde att det tvärtom var den här främlingen som var Kristus som gick med dem, att det var han som inte fattade vad som hade hänt. Och när Jesus då ska förklara och ge dem förstånd och belysa så att de förstår vad som har hänt, då börjar med skriften, börjar med Mose och profeterna, och skrifterna går igenom vad som är sagt om honom rakt igenom. Och vad är sagt om honom? Jo, det här som vi nu då ska tala om, också det handlar djupast sett om Kristi frälsning. och är alltså skuggbilder för det som man inte kan fatta. Och nu glider tillbaka till Markus lite grann igen, så sätter då, försöker Jesus att undervisa dem genom att han säger, nu kom det så många hit ut i öknen. Och då säger ju lärjungarna, det här kommer ju inte att gå. Det är ganska långt tillbaka nu där det finns mat och sovrum. Så skicka iväg dem nu. För inte vänta till klockan är 22 eller någonting, då går det ju inte. Utan måste skicka iväg dem nu vid 15 tiden. Och då säger Jesus, ge ni dem att äta. De var ju så duktiga. De kom ju tillbaka glada och sa, titta vad vi har gjort och vad vi har fixat. Ja, men fixa mat åt dem nu då. Det går inte. Vi har bara 5 bröd och 2 fiskar. Så det är helt omöjligt. Och då tar Jesus den maten och så nu, ge dem. Och hur mycket blev det över? 12 korgar. Varför 12 korgar? Nästa gång tar det 4 000, när det är 5 000. Nästa gång blir det 7 korgar över. Talet 7 ska vi tala mycket om. 12 är också ett viktigt tal. De var ju 12 stycken apostlarna. Det var apostlarna. De 12 kom tillbaka och hade gjort så mycket. Ja, det var något jag aldrig tänkt på förut, men det blev så tydligt när jag läste i morse. De kunde inte göra det. Det går ju inte. Vi har bara 5 bröd och 2 fiskar. Och så blir det 12 korgar. Det vill säga, det går ju inte. Nu har de varsin stor korg, va? Varsin. Det var inte 11 korgar, så en stor. Jag har inte någonting, det går inte för mig. Utan alla hade varsin. Och nästa gång, det kommer lite senare, då har de glömt bort igen där Jesus varnar dem för fariseernas och sadduceernas surdeg. Och då börjar man tänka, jaha, vänta, vi har för lite mat. Och då förstår de inte. Har ni redan glömt, säger Jesus. Och hur gick det då? Och så blir det ett bespisningsunder igen. Och då var det 7 bröd och några fiskar, står det. 7. Och det går inte, det var ju bara 7 bröd. Varför blev det 7 korgar över? Jo, vi har inte bara 7 bröd, vi har hela 7 korgar. Känner ni igen det där? Det är bara så, hur många gånger ska jag förlåta min broder? 7 gånger nog. 70 gånger 7 gånger. Oändligt många gånger. Jag talet 7 återkommer jag då strax till. Men alla de här institutionerna vittnar om att det är Gud som ger. Det är omöjligt för människor. Reningen, det räckte inte med rening bara på utsidan. Jag hann och basta igår också när jag kom hem. Och då sa jag till en av gubbarna, det här var bara för pensionärer, för mig och några andra där. Och en av gubbarna där, han skrubbade sig så oerhört så att det var nästan störande. Jag tänkte, ska han riva sönder hela kroppen? Så jag sa, det borde nog ha en hårdare borste till honom. Men jag sa, ja, nu har du i alla fall gjort det rent på utsidan. Men insidan då? Och det är det handlar om. Vi kan ju någorlunda tvätta oss och göra oss rena. Men insidan ska också vara ren. Ja, hur ska då detta gå till? Jo, synden måste sonas. Och alla dessa djur som offras här som grundval för att Gud kan säga du är ren. Då är det inte så här man skulle titta på, ja, har du nu gjort det och det och det? Ja, nu är det, nej. Får man bakläxa mamma, gå och tvätta det en gång till. Och fötterna också, du kan inte ligga med så svarta fötter i sängen, säger mamma. Men här så var det aldrig så att man kunde fixa den här reningen själv. Den hela gamla förbundet berättar att det är Gud som gör reningen. Och hur kan då dessa förebilder för Kristi rening och Kristi offer ha den verkan? Jag får väl lära oss i gamla förbundet. Det kan de inte i sig själva. Utan kan de bara genom att de är skuggbilder från den sanna verkligheten och Kristi sanna offer. Därifrån fick de sin verkan och sin kraft i förväg. De pekade fram emot den här sanna fullbordan. Sabbaten, hur var det med den? vilan, allt detta. De behövde inte säga, åh, jag måste skynda mig till Ica ettan innan de stänger. Utan det fixade allt samman. Vår ökenvandring, här är vi gäster och främlingar. Hur ska vi få mat? De gick ut på morgonen och fick manna. Var kom mannat ifrån? Från Gud. Från himlen. Ja, men sabbaten då? Då fick de skulle räcka för både fredag och lördag. Men gick de ut på tisdagen så räckte det bara för tisdagen. Det här är bakgrunden till det vi ber i Fader vår. Giv oss idag vårt dagliga bröd, dagsransonen, det vi behöver för idag. Men det tycker jag behöver lite för imorgon också. Så de tog på tisdag morgonen för att skulle ha lite för onsdagen också. Det var helt meningslöst, det blev bara mask i det. Så man skulle läsa att Gud sörjde för dem helt och hållet. Och när vi sen kommer här till jubelåret så får vi se hur rikligt Gud sörjde. För då sörjde han helt och hållet för det 49:e året som var då ett sabbatsår. Och så sörjde han för det 50:e året som var jubelåret eller befrielsens år. Och en särskild förebild för den stora befrielsen genom Messias. Och så sörjde han också för nästa år, det 51:a året. För det måste ju finnas för det året också, för de har ju inte hunnit att sätta igång och harva och så och greja. Så det skulle räcka för 3 år. Och det gjorde det. Ja, templet handlar ju bara om Guds verk och Guds gärning. Visar hur vi ska kunna bestå inför den helige. Ni vet hur allvarligt det var när de som inte hade fått uppgiften att hantera tabernaklet griper sig an förbundsarken och hur för att markera riktigt att det går inte att komma inför Gud annat än i de kläder som Gud ger oss. Ingen av oss kan bestå inför Gud om vi inte är iklädda Messias rättfärdighet. Vi kan aldrig arbeta fram en egen rättfärdighet. Vi kan bara komma i Messias. Men nu använder ordet. Eller i Kristus. Och iklädda Kristus. Det är det. Det är därför som vi inte blir fördömda av att vi har inte hållit bud 2. Och vi har inte hållit bud 7. Och inte bud 6. Och inte bud 8. Och vi har inte gjort det och det och det. Ingen blir fördömd för det. Utan vad är det som fördömer oss? Att vi inte kommer i Kristi rättfärdighet. Det vill säga det bara att inte ta emot gåvan som Jesus gratis som fördömer oss. Den som inte tror, han blir fördömd, heter det. Så för att ha inte kristet kristrättfärdighet, ja då får jag ju själv stå till svars för gärningen. Och då klarar jag mig inte, för i gärningarnas bok där är det minus, 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 minus. Det är inte som islam där att man hoppas att plussidan, pluskontot är lite större än minuskontot. Då räcker det. Utan gärningarnas bok där räcker det inte. Men livets bok, lammets bok, det räcker till fullo. Ja, alla de andra sakerna går inte igenom, om högtiderna, om reningen, om offren eller om heden. Allt detta är undervisning om Messias och om hans frälsning. Och hur var det, kanske skulle ha en bibel också, och titta i hur var det när man skulle då inrätta de här institutionerna. Mose fick ju verkligt stora och höga uppgifter. Var fick han ritningarna ifrån? Ja, när jag började läsa på teologiska fakulteten så fick man ju höra det att ritningen till tabernaklet, det var att man försökte härma efter templet och man gjorde det lite mindre skala. Så templet var då förebilden för tabernaklet. Jaha, om man då går baklänges åt och templet då, ja då hade man fått ritningar och tankar hur det skulle genom att genom olika hedna tempel, de kananeiska templen och sådant. Det är inte sant. Hur var det egentligen? Ja, det är klart att hur det var egentligen, det måste ju a priori på förhand avvisas, eftersom det var också det ett gudomligt under. Ritningen gavs från Gud. Hur man skulle göra tabernaklet. Tabernaklet gjordes ju före templet. Det är ju templet som har bildats efter tabernaklets mått och inte tvärtom. Jag kan bara läsa, det har ni säkert tänkt på, hur det uttrycks i andra Mosebok, till exempel i 25, vers 9. Så sägs det där: tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig, så ska ni göra. Man kunde istället för mönsterbilder översätta med ritningar, om man så vill. Och längre fram i samma kapitel så står det i vers 40: se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig på berget. Så uppe på Sina i berg så gav Gud åt Mose ritningarna eller mönsterbilderna. Så skulle varje pryl för tabernaklet plus hela tabernaklet. Och det var ju helt riktigt när äldre tiders predikanter höll långa predikningar om översteprästens kläder och om varje bräda i tabernaklet och allt sånt där. För det hade någonting att säga om Guds gärning och Guds verk. Och så är det ju också när vi då i Hesekiels bok kommer till några kapitel som är väldigt svåra att läsa. Och man kan ha papper och penna och försöka hänga med, och ändå är det svårt att hänga med. Det är nämligen då när Hesekiel får se då det nya templet och den nya staden. Och vilka mått det skulle byggas av och hur det skulle se ut. Man ser att det handlar inte om att gå och placera in det i Israel på något sätt. Utan det är mått som är speciellt, som markerar hur templet är själva centrum, och allt kretsar kring det, och det forsar fram rent friskt livgivande vattnet från själva templet, och så rinner det ner till Döda havet, och så blir det skördar 12 gånger om året längs efter denna livgivande ström. Så ritningarna var från Gud, och det som gjordes var då förebilder. Och sen talas det ju mer om det här då i Hebreerbrevet. Och om det himmelska tabernaklet och sådana saker. Kanske då innan jag går in på bestämmelserna i Moseböckerna, ska ta några andra exempel hur gamla förbundet är skuggbilder. Konung David, det förstår alla att det är en skuggbild för Messias. Och det är en skuggbild för frälsningen. För vi tänker frälsningen, då ska vi väl meritera oss på något sätt. Och ni minns hur man sa, ja, att Samuel borde ju smörja den där. Så kommer den med den som är mest meriterad. Och sen var det ingen av dem. Har du ingen? Jo, det finns ju en liten knatte till, men han är ju ute. Man får hämta honom. Så är det. Så är det med frälsningen. Den vi inte tycker passar in och är värdig. Och då står det om den kommande Messias så här i Hesekiel 34: jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Nu var det ju så att på grund av synden så hade ju enheten spruckit. Så man hade olika kungar för de nordliga stammarna och för de sydliga. I stort sett bara judastam. Så att man var uppdelad, så det var inte samma herde för allihopa. Alla 12 stammarna. Men Messias, han är herden för hela sitt kungarike. Och han ska föra dem i bet. Det är han som ska ge dem maten. Och vem är då den? Min tjänare David. Det är sagt i början på 500-talet. Det vill säga början på 500-talet är alltså 599 till 550. Tänka baklänges, för det är före Kristus. I början på 500-talet. Ja, då hade ju David varit död och begraven länge. I 500 år. Nästan. Och ändå kallas här då Messias. Oftare är ju det att han kallas för Davids son. Men här kallas han för min tjänare David. Så David är alltså en mönsterbild eller en skuggbild av Messias, så till den grad att Messias kallas David flera gånger, inte bara en gång som man kan tänka att det blir något fel i texten, att det borde stå Davids son, utan kommer David gång på gång i bland annat det här kapitlet. Han ska föra dem i bet, han ska vara deras herde, jag Herren ska vara deras Gud, min tjänare David ska vara först bland dem, jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Nu vet vad Jesus säger, min frid ger jag er. Han kommer med fridsförbundet, men även gamla förbundet hade ju med skuggbilderna vittnat om denna frid genom alla dessa offer, genom den redning som skedde genom offren, och som en förebild för den redning som nu min tjänare David ska genomföra. Och det betyder ett fridsförbund. Då ska jag göra slut på vilddjuren i landet. Jag ska stänka rent vatten på er. Reningsceremonierna i gamla förbundet, och som gjorde dem rena. Det var inte så, nu får ni gå och tvätta er, utan det var Herren som renade oss, stänkte rent vatten på oss, så att ni blir rena. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Då ska man säga, det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. På grund av synden så blir det ruiner, kort och ödeläggelse. På grund av Herrens frälsningsgärning så blir det frisk vatten och blomstrande skördar och renhet från Gud. Jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Man får liv genom Guds ande. Jag ska göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. En och samma kung ska det alla ha. Inte både Jerobeam och Rehabeam och Ahazia och Joahas och alla som ni kan utan till. Min tjänare David ska vara kung över dem. Och det ska alla ha en och samma herde. De ska själva bo där, det och deras barn, till evig tid. Och min tjänare David ska för evigt vara deras första. Han ska inte leva i 80 år eller 120 år och sen får det se om det kommer någon annan. Han är en evig kung, liksom han är en evig överste präst, och hans offer ett evigt offer. En gång för alla, ska aldrig på nytt upprepas av den ena efter den andra. Det ska vara ett evigt förbund. Jag ska bereda plats för dem. Jag ska föröka dem. Och jag ska låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Min boning ska vara hos dem. Var är helgedomen? Och var är kungen? Han skulle ju vara evigt där. Helgedomen, det är Kristus. Kungen, det är Kristus. Överste prästen är Kristus. Alfa och omega är Kristus. Begynnelsen och änden är Kristus. Offret som renar och försonar är Kristus. Tabernaklet är Kristus. Alltihop är Kristus. Vittnar om Kristus och hans verk. Det är därför som Jesus sa, ni läser i skrifterna och menar att de har evigt liv. Och så blir man jättearg när då Jesus genom sina gärningar visar det han som ger livet, det är han som ger hälsan, det är han som låter lama gå och blinda se och döva höra. Och så kommer de och säger, är inte det dina lärjungar? De har inte tvättat händerna. De har inte gjort det, och de har inte gjort det. Och så var de så ivriga att man skulle uppfylla det som de menade var rätt lära. Så man såg inte det största av allt. Kristus, hans frälsningsgärning. Man blev inte dugglad. Istället var man arg. Och ville angripa honom. Och tittar om man ska hitta någonting att anklaga för. Så hittar de saker. De har inte tvättat händerna. De har inte tvättat kannorna på rätt sätt. Det var massa saker som de skulle göra. Ja, jag ska nu lämna det här. Då kanske bara påminna om att det är hur Jesus kan vara allt. Hur kan Jesus vara lammet och samtidigt herden och samtidigt lejonet? Hur kan det vara allt överhuvudtaget? Ja, man får ju sån hjälp av andra bibelställen. Jag ska bara läsa då ur Uppenbarelseboken 21. Där den himmelska staden, det himmelska Jerusalem skildras. Och med alla de här 12 ädelstenarna och de 12 portarna och allt. Så står det, något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Messias alltihop, han är ljuset, det sanna ljuset. Han är friden, han är försoningen, han är reningen, han är rättfärdigheten, han är laguppfyllelsen, han är heden. Allting. Ja, det skulle föra för långt, men jag kanske sätter er på spåret att själva läsa och fundera när ni till exempel kommer och börjar läsa om Gog och Magog. Ty också fienderna mot Israel är skuggbilder för Messias och Guds rikets fiender. Det är därför som det är så hårda domar över Babel och över Edom, den falske brodern, som på olika sätt då träder upp och blir väldigt glad när man har erövrat, när man erövrar Jerusalem och förstör. Skadeglad, ropar ha 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 ha, ni fick dem. Och Magog, det är alltså alla, vad ska vi skulle säga, hedningar, alltså icke-troende, troendes rike. Ma, det är ett substantiv, Gog är folken i plurals gogin. Och då står det att dessa fiender kommer inte att lyckas, fast det ser så ut. Och det, då kommer talet 7 flera gånger. I 7 månader ska Israels folk begrava dem för att rena landet, står det. Och man börjar fundera, vad är detta för någonting? Och hur ska man förstå det? Och alla deras vapen plockas ihop, och då är det utifrån de vapen som då förekom under gamla förbundets tid. Man samlar ihop allt och bränner upp det. Och det tar 7 månader. Och varför just 7 månader? Varför ser man kommer till något svar om det? Ja, ska vi gå till, eftersom det här föredraget har kommit till på önskemål om jubelåret, så går jag då till jubelåret. Och då läser man om det utförligast i tredje Mosebok, 25 kapitel, verserna 8 till och med 55. Så det är många verser. Så jag tänker inte läsa då allsammans, men bara peka ut då några grundläggande saker. Du ska räkna 7 års sabbater, det vill säga 7 gånger 7. Så att tiden för de 7 års sabbaterna blir 49. Då ska du i 7:e månaden på 10:e dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton på försoningsdagen, alltså den 10:e i månaden Tishri. Ska ni låta hornet ljuda över hela ett land. Försoningsdagen, vad var det stora med försoningsdagen? Ja, det var försoningen. Synden var 2 bockar som fördes fram. En skulle la synderna på för bort. Och en bock som offrades till rening. Det var 2 bockar där. Det är början på det här speciella jubelåret. Ni ska helga detta det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det är alltså poängen då. Frihet, befrielse. Och det här nämns på andra sätt, på andra ställen då, hur jag ska er fångenskap. Fångenskapen under synden. Inte bara synden, också under döden. Döden ska besegras. Och djävulen och alla era fiender. Det är frihet för alla dess invånare. Och det ska vara, och så står det då översatt, jubelår. Nu är den ordagranna översättningen, det är väldigt bra, för att det är inte dumt. Det är en sån här fantastisk befrielse. Men det är jubel, det är ett hebreiskt ord, jovel, som är ett vädershorn. Så ordagran så står det ska vara ett vädershornsår. Det vanliga ordet för denna vädershorn som man blåste i olika tillfällen, det heter shofar på hebreiska. Men det finns ett annat ord också som heter jovel på hebreiska. Så ordagran står det att det ska vara ett jovelår för er. Alltså ett år som inleds med att man blåser i jovelhornet. Eller vädershornet då. Jovelhornet. Och därmed proklamerar denna frid och befrielse och försoning. Och för att markera vad det är frågan om, så är det vissa ord som återkommer här då. Det ena är att det man behöver, det ska marken ge er utan att ni arbetar på marken för att få det. Markens egen avkastning ska, av den ska ni få er föda. De ska inte behöva hålla på och hacka och rensa och greja i vingården. De ska inte behöva jobba med oliven och inte heller med säden. De tre sakerna var ju det grundläggande. Det var åken och det var vingårdarna och det var olivlundarna som de hade, som var liksom det grundläggande för att leva. Utan det skulle Gud se till så att det kom av det som fanns kvar. Det skulle räcka åt dem hela året. Ja, inte bara det året utan det räckte också för året innan, som var ett sabbatsår. Och året efteråt innan de hade börjat och odla marken. Och var och en fick återvända till sin arvedel och återvända till sin släkt. Så den som på grund av svårigheter här i livet hade var tvungen att lämna sin arvedel, var tvungen att sälja den. Eller till och med var tvungen att sälja sina tjänster. De blev en arbetare eller en träl. Fick inte vara träl till någon annan längre, utan var fri och befriad. Så under ett sådant jubelår ska var och en återvända till sin arvedel, står det. Och sedan kunde man också då, om man hade pengar före det här jubelåret och var tvungen, om man hade sålt någonting, så kunde man köpa tillbaka det, och då fick man räkna hur många år det var kvar. Om det var många år kvar till jubelåret, för då blir man ju befriad gratis, och det är poängen. Helt gratis, det kostar ingenting. Men om man nu ville ha tillbaka sin jordlott och befrielsen då tidigare, då fick man betala. Om det då återstod 30 år, då blev det en större summa att betala än om man skaffar sig den här friheten bara 10 år kvar. Då kostar det ju mindre. Ni kommer alltså att bo trygga i landet. Frid och frihet och trygghet och mat i överflöd. Landet kommer att ge sin frukt så att ni kan äta i överflöd. Inte nätt och jämnt. Oj, 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 nu är det slut. Nu finns det inte en oliv kvar. Och inte en vindruva kvar. Och vi får inget bröd. Utan det är precis som det var med under mannat då, som Gud gav där det var. Så det räckte. Och vaktlar som de då fick under ökenvandringen. Jag ska befalla min välsignelse att komma över er. Och precis som man befallde under sjätte året, så att det skulle då räcka under det sjunde. Och här då under det sjätte året, före det här femtionde. Sjätte året och före först det sjunde, som var alltså det 49:e. Och sen för det 50:e och sen 51:a skulle räcka. Så står det. Så att det ger gröda för 3 år. Alltså både för det 49:e, 50:e hänger det med. Och 51:a då började det. Ännu när ni sår under det 9:e året ska ni ha gammal säd att äta. Alltså man nu räknar från sabbatsåret då. Så för det sjätte så fick man så att det skulle räcka för sjunde, åttonde. Och ännu det nionde året så skulle det finnas en tillräckligt. Och grundprincipen är denna att jorden är Herrens. Landet är Herrens land. Herrens jord. Herrens berg. Landet är mitt. När ni säljer jord ska ni inte sälja det för all framtid. Utan man har fått någonting att förvalta. Man kanske kom en nödsituation som man behövde då sälja. Men här, det är Herrens land så därför ger han det tillbaka. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom, står det till exempel. Och jag tänkte kanske påminna om hur Hebreerbrevet påpekar att Abraham, Isak och Jakob hade hela tiden klart för sig att de var gäster och främlingar här på jorden. Så de längtade efter det land som aldrig stödde under, det eviga landet, den eviga staden. Det står här, om Abraham, han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han, alltså Abraham, väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Den här skapelsen ska brinna upp, ska gå under, betonas på flera ställen. Men den staden med de eviga grundvalarna, där, i den är man inte gäst och främling. Det är de eviga boningarna. Och där är det tillräckligt med utrymme. Men det undrar, kommer det att vara tillräckligt stort? Om det inte är tillräckligt stort och tillräckligt många rum, så skulle jag ha sagt att då går jag och bereder rum. Men nu är det tillräckligt utrymme i den staden med de eviga fasta grundvalarna. Här på jorden är vi alltså främlingar och gäster, men här har vi så svårt att fatta då vad frälsningen är för någonting. Vi ska bidra med den. Den hänger på att vi odlar, att vi sår, att vi arbetar, att få någonting helt gratis. Fritt och förintet, som jag säger. Kom, alla ni som hungrar. Kom så får er själ leva. Och ni får vin och mjölk fritt och förintet utan någon som helst betalning. Ja, sen står det reglerat exakt då hur man räknar ut om man nu vill få tillbaka någonting före jubelåret, hur mycket man ska betala. Så om man sammanfattar allt det här så säger det alltså att landet är en gåva av Herren. Det är Gud som är givaren av allt och Gud ska ha all ära. Det 50:e året är ett juvelår. Och det gör ingenting att översätta med jubelår, för juvel låter ju som jubel. Men ni kan ju veta det, att det är ett juvelår. Det är alltså ett år som inleds av försoningsstöten genom ett juvelhorn. Och det samma år kallas i Hesekiel 46 för friåret. Och temat är frihet. Gud hade befriat dem förebildligt från träldomen i Egypten. Och det är den stora förebilden för den befrielse som Messias utför. Och har utfört när han säger, nu är det utfört. Nu är det klart, som nollvändningarna säger. Nu är det klart, nu är det färdigt. Det är fullbordat. Och då lämnar han ifrån sig sin ande. Och om man köper och säljer så ska man komma ihåg att den som köper egentligen så får han bara låna det som är Herren. Och låna det fram till nästa jubelår. Och sabbatsåret då, det sjunde året varje år, det var alltså för att undervisa dem om att lita på att Gud förser dem tillräckligt. Att verkligen lita på Guds löfte att förse. Och man fick inte exploatera de som var i nöd, som inte kunde betala, de som var fattiga. Så de som då var rika fick inte exploatera de fattiga. Grundprincipen är, vi är bara gäster och främlingar. Herrens tjänare och förvaltare av hans goda. Gud äger allt sammans. Det är liksom grundprincipen. Men som ni ser, både om vi bara tar sabbaten, så vad är poängen med sabbaten? Om man som tappar bort vad som är syftet med alla de här institutionerna, och tappar bort vad som är poängen med sabbaten, vad ser man då? Det får du inte göra. Bara så många steg. Det står visserligen inte så, men vi kan dra den slutsatsen att ska man vila, och det här, då bör man inte gå mer än så många steg. Och så sen sätter man upp och så kikar man. Titta, hon gick 53 steg. Och hon har inte tvättat som händer ordentligt. Och så har man inte förstått att och så ökar man på med regler, det som kallas för det äldste stadgar. Men syftet med sabbaten, det är ju att vilan är från Gud. Eller som Jesus säger: kom till mig, ni alla som kämpar på och så sliter. Och nu ska jag till jobbet, nu ska jag hämta barnen, och sen måste jag ha mat till det, och så måste jag förbereda för släkten kommer nästa vecka, och så det och det. Och så sliter jag. Kom till mig, ni som sliter och kämpar, och ni har bekymmer om många handlar. Men hon, Maria, hade utvalt den goda delen. Den goda delen, det är att få ta emot vila genom Herren och hans ord. Och därför säger Jesus: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er sabbat. Vila. Alltså sabbaten vittnar om den vila från de egna bestyren och gärningarna och kampen som vi får från Gud, från Herren. Och vi har ju så mycket som vi sliter under. Oj vad vi funderar, och vad vi är bekymrade, och mycket elände händer hela tiden. Och vad säger Jesus då? Ja, det är bra. Ta i lite mer. Bekymra ytterligare lite. Nej. Kasta alla era bekymmer på mig, på Herren. Så heter det. Så sabbaten, den blev en påminnelse. Då var sjunde dag fick de påminnelsen. Var har jag min vila? Var har jag min hjälp? Var har jag min trygghet? Och sedan då vart sjunde år, så var det ett helt år. Var har jag min vila? Var har jag min försörjning? Var har jag min hjälp? Och ni minns vad det står om dem i öknen. Slit de ut skorna? Blev kläderna utslitna, som fick varje kväll sitta och jobba och sy och laga och väva nytt? Skorna blev inte utslitna. Kläderna, han sörjde för dem alltid. Allt samman. Maten fick de ovanifrån. Det var som man bar dem. Ni känner till den där symboliska bilden där, hur är den? Den är väldigt bra. Där det är bara, man är buren av Herren, vittnar den om.
Det är någon som frågar Herren om varför fick jag gå själv då. Men då säger den här bilden då.
Ja, just det. Så man bara ser ett par fotsteg där. Det är inte bara det att han tar oss vid handen, som man ser då fyra fotsteg, utan det är bara två. Det fattas ju då. Vi är burna av Herren. Det är en ganska bra, en väldigt bra bild för det här. Jag som kommer då som klimax av alltihop, så är det här med jubelåret och det 15:e året. Och egentligen, men jag har inte tid med det nu, för nu är tiden ute, så skulle jag berätta det om löftet hos Jeremia, som Daniel studerar och tänkte, går inte det här löftet i fullbordan nu? Och det märkliga om fångenskapen under Babel. Babels regerande och dominans över oss ska ta slut efter 70 år. Det kommer det här med 7 gånger 10 in i bilden. Men det får jag tala om en annan gång. Så ni kan tills vidare studera alla ställen där det talas om 7. Och där det talas om 7 gånger 7. Och där det talas om 10 gånger 7. Så ska ni få se. Men talet 7 kort är alltså talet för Herrens nådegärningar med oss. Herren, det är talet 3. Det är Gud, det är Herren, det är Fadern, Sonen och Anden. Och 4, det är vi människor, det är världen. Det är 4 väderstrecken, det är världens 4 hörn. Och hur Herren förbarmar sig över oss och ger oss sitt frisförbund av nåd alena, sin rättfärdighet av nåd alena. Det blir alltså då 3 plus 4 är lika med 7. Och det är därför det är så fruktansvärt att säga nej tack. Jag klarar mig själv. Det är mina gärningar som gäller. Ja, då får det bli på det viset. Och det kommer inte att hålla på domens dag. Nu har jag dragit över tiden tror jag en del. Så nu ska vi få lite fika.